Anders här som har talat om, berört på mer filosofisk plan en del av de frågor som jag kommer att tala om. Jag vill anlägga, du kommer att anlägga ett mer så att säga, jurist, tekniskt juridiskt perspektiv på ett par av de här frågorna. Och då kanske in, så att säga, från ett annat perspektiv eller från annat håll då. Vi har talat om tvångsmedel, om juridiska tvångsmedel, och det är ju då ett negativt värdeladdat ord. Men det finns ju också juridiska tvångsmedel som kan, eller minst nu, syftet till att ha en positiv effekt, där man då juridiska medel försöker skydda integritetskänslig lagstiftning. Jag vill ta en snabb titt på några av de mer väsentliga regleringar på det området, så att man har en bakgrund för att se vad som har gjorts hittills. Jag ska också sen då titta på en del av de fall där det här ändå inte har ryckt till. Kort om mig, jag talar här idag som företrädare för ISOC-SE. ISOC är då, SOSE är den svenska delen av den internationella organisationen Internet Society, som är, har huvudkontor i USA och Schweiz och finns i många länder runt i världen. Det är en vanlig ideell förening som med föreningsaktiviteter engagerar sig i olika internetrelaterade frågor. Och till vardags så jobbar jag på en advokatbyrå, Burden Burden, en brittisk multinationell advokatbyrå som finns i ett tiotal länder i Europa och i Kina, som är känd för vad man kallar för sektorfokus på tv IT-relaterade frågor. Och jag har då satt som rubrik för mitt anförde att tala om databaser och informationsläckage. Ja, vad man menar med en databas egentligen kan vara bra att ha något sådär klart för sig. Och jag menar ingenting annat än vad man brukar mena. Jag nämner, har skrivit ner här så att säga, en vanlig definition av vad man menar med en databas. En samling information organiserad för enkel åtkomst, administration och uppdatering. Eller med andra ord, ett register som är tillgängligt för automatisk databehandling. Det är vad jag menar med en databas. IT-samhällets generatorer. Med generatorer menar jag då så att säga, drivkraft. Alltså, databaser är ett ord som man liksom, och ett begrepp som man liksom, har väldigt många olika praktiska betydelser, inte särskilt liksom, i ja, data, IT-teknikens värld. Men det har kommit att få en vidare så att säga, tillämpning i vanligt tal. Allt från man tänker sig stora gigantiska samlingar av väldigt hemligt material till liksom, mindre informationssamlingar, som Anders var inne på. Man kan se en bok som en databas. Någon har sagt att internet är världens största databas. Men hur man nu vill ha det, så de informationssamlingar man använder och så att säga, tillämpar IT-tekniken på är av en så att säga, väldigt stor betydelse i samhället. Det här kanske är liksom, trivialitet och självklart när man säger det. Men det förtjänar ändå att liksom, tänkas på, tycker jag, i signifikansen av det här. Vi har ju då ett samhälle och ett som håller på långsamt liksom anpassa sig och försöker förstå hur man ska förhålla sig till den så att säga, digitaliseringen av tillvaron som görs till bemärkt på väldigt många områden. Och då inte minst då på informationsområdet, information som tillgång, information som saker man behöver skydda. Det här finns ju en livlig debatt om fridelning och upphovsrätt till skapade verk och konstnärlig art, som ju då, där man främst har en kommersiell ingångsvinkel på den diskussionen, menar jag i alla fall, att upphovsmännen försöker ofta av kommersiella skäl som skydda den här informationen. Andra har liksom inte, ja, man, andra kan av samma kommersiella skäl vilja göra det mer tillgänglig och så vidare. Och man ska poängtera att det är så bra med digitala resurser tillgångar, därför att jag kan dela med mig den till någon annan, och sagt som jag har den kvar, den går att dela på. Information fungerar ju då, vad gäller avse då, som integritetskänslig information, får en särskild dimension på det här området. Det vad som är bra att dela med sig i vissa sammanhang är när det gäller integritetskänslig information inte så bra att dela med sig. Och de mekanismer som då kommer till effekt vid multiplicering, ska säga, av digitala information på annat sätt som då hittills vi vanligt ser som något positivt är inte positivt här, och det ställer, menar jag, upplevelser speciella frågor. Datoriserade register har ju då en lång så att säga, härstamning och bakgrund. Man brukar spåra, eller som härleder dem tillbaka till den amerikanska folkräkningen som ska då ske enligt amerikanska konstitutionen var tionde år. Ska det göras en folkräkning för att som sin tur ligger till grund för fördelning av mandat i den politiska representationen. Och det finns, har funnits ända sedan staten, sedan landet grundades en folkbokföringsmyndighet. Vi har The Census Office. Vi har då där en person som blir utpekad som föregångsman på området, Herman Hollerith. En tjänsteman vid den här organisationen som försökte jobba fram ett bättre sätt att hantera de väldiga information som det var frågan om. Han brukar anses som då en av de tidiga så att säga, tekniska upphovsmännen till databaserade register. Han tillskrivs bland annat uppfinning av hålkortet. Man utvecklade också i Amerika Social Security Number, en tidigare version av personnummer, som från början hade andra syften men kom att användas på det sätt som vi nu använder personnummer. Den som vill läsa mer om de här frågorna som skulle jag rekommendera, det finns ju en hel del intressanta böcker, bland annat av Anders Olsson här, men en som jag tar ett väldigt samlat grepp är avhandlingen från Lars Ilshammar som kom här om året, Offentlighetens nya rum. Den tar upp många intressanta frågor, men så att säga, man kan läsa där om så att, utvecklingen av den här debatten som Anders var inne på om personlig integritet och registerfrågor i Sverige, som då ofta brukar liksom, ta sin början. Man brukar härleda den till den uppståndelse som blev då 1970 års folk- och bostadsräkning. Det här var ju då en fråga som låg i tiden internationellt, inte bara i Sverige. Vi hade vi samtidigt då i slutet av 60-talet börjat få en amerikansk debatt på det här området, och även om man då räknar den svenska datalagen på 1973 till en av de tidigaste lagstiftningarna i världen, så har vi några år innan dess en amerikansk kreditupplysningslag som fyllde en hel del, eller sökte tillställa många av de syften som den svenska datalagen gjorde. Men i alla fall, vi hade då en stor första, så att säga, kanske mediestormen på det här området som kom då kring folk- och bostadsräkning som vi gjorde 1970, som hade genomförts årsliga gånger tidigare. Folk fyllde i blanketter och skickade in uppgifter utan att det hade väckt någon särskilt större uppmärksamhet. Men den här gången blev det annorlunda. Och det var ju en politiskt orolig och mer aktiv tid på många tider. Den här uppståndelsen gav då avsättning till en parlamentarisk kommitté, så kallade OSK, OSK, Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, som beredde den här frågan grundligt och kom så småningom med ett förslag till datalag som sen stöttes och blöttes. Den här kommittén identifierade då 1971 att man fann 339 register med personuppgifter inom den offentliga sektorn, och man uppskattade antalet register, datoriserade register med personuppgifter till cirka 3000 i det privata livet. Kommittén ledde fram till 1973 års datalag, och vi fick också Datainspektionen i sin första uppenbarelse vid den här tiden. Och därmed lugnade sig debatten ett tag innan vi fick då nästa som stora mediestormar, som Anders var inne på också, gav upp på till så att säga, nya juridiska överväganden. Vi hade den visa av då tidigare erfarenheten, så gjorde man nu om folk- och bostadsräkningen och hade något som heter FOBAUT, en alternativ folk- och bostadsräkning, där myndigheterna istället för att skicka ut blanketter skulle försöka samköra många olika, sammanställa många olika offentliga register. Det här var också något som i den allmänna opinionen uppfattades som väldigt hotfullt. 1986 så kom då mediestormen i Dagens Nyheter till att börja med om forskningsprojektet Metropolit. Ett stort forskningsprojekt vid den sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, där man hade samlat en stor mängd personuppgifter om folk födda 1953. Var du en av dem, Anders? Jag vet inte. Ja, så var det. Då till forskarnas förvåning ett stort antal människor fanns sig väldigt personligt berörda och kränkta av att den här forskningsprojektet gjordes om deras forskningsprojekt, om deras personuppgifter, utan att de hade en aning om det. Så att det här då går vidare till en ganska, så att säga, stor flora av juridisk reglering i många former. Jag ska inte gå in på alla dem, jag vill ändå, så att säga, ge en grova drag av de mer väsentliga. Man tänker kanske inte på det eftersom vi sällan läser regeringsformen i Sverige, men det finns en formulering i regeringsformen som tar sikte på personlig integritet. Och det här är något som då ofta anförs från politiskt håll när man talar om behov av reglering av den personliga skydd och personlig integritet. Att vi har ju till och med skrivit om regeringsformen. Ja, den här regeln säger kanske inte så mycket mer att det ska finnas en lag om sådana här saker. Det är en kompetens, att de ska behandlas i lag. Det är en kompetensreglering och inte kanske något direkt skydd om man läser det med. Nu har vi då ett antal mer kända lagar. Jag ska inte gå in på detaljerna i personuppgiftslagen, men jag har velat citera här på så ni kan läsa kvittsansen, kärn, som hur lagarna själva säger att deras syfte på området är personuppgiftslagen. Vi har vad som kallas en registerlagstiftning. Det här är ett begrepp som man ser ibland i debatten, men Det utvecklas kanske inte ofta, men det finns ett väldigt stort antal så att säga, föreskrifter, lagar, annat form av offentlig reglering som tar sikte på hantering av offentliga register. Om man söker på ordet register i den rättsdatabasen Notisum, notisum.se, så hittar man ungefär 680 poster. Några av dem är bara hänvisning till ordet register i andra lagar. Men jag skulle säga, en grov uppskattning är att en majoritet av de här 680 posterna är någon form av offentlig reglering som handlar om hur man ska föra ett offentligt register med tanke på att då brandskydda den offentliga personliga integritet. Så det finns en väldigt stor flora av mindre känd lagar. Annars har vi då sekretesslagen med bestämmelser om tystnadsplikt i allmänhets verksamhet. Och det här är ju då intressant eftersom den ger ju den kopplade till tryckfrihetsförordningens huvudregel om att information och för allmänna handlingar som finns i offentlig myndighet ska lämnas ut på begäran. Om det inte finns en undantag från det i sekretesslagen. Vi har då också på den privata sidan lag och skydd för företagshemligheter. Den är då tillämpningsområdet inskränkt att det ska vara där. Förutom att det är då på den privata sidan, men det ska också vara, röjande ska vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren i konkurrenshänseende. Ja, det här är en ganska så att säga, svårtillämpad, menar jag, avgränsning ibland. Man kan tänka sig i första hand att det ska vara skydd för hemligheter som man inte vill att en konkurrent ska kunna använda i sin produktion, naturligtvis tekniska hemligheter och så vidare. Men det kan ju också vara sak som ägnas åt att skada eller på andra sätt som försvårar näringsidkare i sin konkurrens. Det har också sagts uttryckligt i förarbetet att den här lagen avser inte att skydda eller att förhindra så kallad whistleblowing. Alltså att när någon anställd kanske eller på detta anställd ger offentlighet åt så att säga, kanske kriminella verksamheter inom ett företag. De sådana hemligheter skyddas inte av den här lagen. Annars är det ju då en väldigt stor vanligt med privat reglering av sekretess av känsliga uppgifter. Vi har sekretessavtal i en företag, NDAs, non-disclosure agreements, som ju då har privata sanktioner för att vites och skadestånd. En annan reglerad databas är ju då lagen om upphovsrätt med det katalogskydd som finns där. Det här är ju då i första hand naturligtvis tänkt att dels skydda, nu är det då det kommersiella skyddet i första hand för den här databasen. Vi har ju då andra former av immaterialrättsliga skydd i form av som ger skydda med ideella värden. Det här är då ett kommersiellt skydd, men likförbaskat är det som ett verktyg, ett juridiskt verktyg som gör att man kan kontrollera tillgång till databaser. Ja, vi har ju då förbudsregler. Ja, vad händer om man bryter mot dem? Det finns då straffbestämmelser för det offentliga, och det är där väldigt många av de mest känsliga uppgifterna finns, även om det inte alla är så, men för, om man då bryter mot de regler som finns om sekretess för offentliga register, så är det tillämpliga straffstadgan ett brott mot tystnadsplikt. Vi har ju då också förbud mot vad man kallar för dataintrång. Det här är någonting som också blir väldigt i hög grad tillämpligt inom den myndigheten och den offentliga sektorn, där exempelvis nyfikna handläggare på Försäkringskassan eller inom vården kan bli åtalade och avskedade om de befinns ha begått dataintrång. Lite statistik på det här området tar en snabb titt på. Man får gå till BRÅ då, och slå igen rådet eller vad kan heta nu för tiden för att hitta statistik. Och den är inte väldigt lätt att så att säga, få fram. Men vad jag kunnat se så har vi då, vad gäller brott mot tystnadsplikt, mellan 2 och 5 dömda varje år under 2000-talet. Så fler än så är det inte som faktiskt får en fällande dom mot sig. Om man då jämför det med antalet anmälda brott som jag hoppas går att läsa, ja. Så ser ni att det har ett väldigt många anmälda brott vad gäller tjänstefel. Nu tyvärr så med hänsyn till BRÅ-statistik så inkluderar den här posten alla tjänstefelsbrott, det vill säga vanligt rent tjänstefel av en tjänsteman också med utbrott. Hur ligger det till tidsmässigt när jag har tappat? Okej, först skynda på. Dataintrång har vi då större antal dömda. Förra året så var det 17 stycken personer som dömdes för dataintrång. Och det har ju då en högre så att säga, fällande statistik på en brott mot tystnadsplikt, tanke på att det var väsentligt färre. Men ändå vi ser en tydlig som trend av utvecklat antal anmälda brott. Ja, vi ser här att det finns regler och det finns väldigt många anmälningar för brott mot de här reglerna. Och det finns ganska få dömda för brott mot de här reglerna. Jag har inte fått ändå så väldigt många stora, kända, så att säga, uppseendeväckande fall i Sverige av läckage av känslig information och integritet. Vi har ju då kundregister som idag har ett kommersiellt värde. Där finns det ett antal rättsfall. Monetafallet, då, de här som säljer minnesmynt med mera. Deras kundregister kom på lid här om året. Andra är mindre kända, men man ser i praxis i då Folktandvården Gävle. En tandläkare hoppade av, startade egen praktik och tog med sig kundregistret. Vika vid idrottsbolaget började sälja också böcker till anställda som tog med sig kundregistret. Vi har ju då mer andra seriösa, men dock i mindre omfattning, exempel på läckage från kanske då Försäkringskassan. Vi hade en kvinna i Göteborg, tror jag var, som i strid med alla regler lämnade ut personuppgifter till en son som var engagerad i ett nazistliknande parti. Och vi har poliser som har kunnat bryta mot många av de tystnadspliktsregler de har. Det finns ett AD-fall där en polis hade röjt uppgifter till Hells Angels om polisens barn. Vi har ett stort antal, så att säga, tillsynsbeslut och inspektioner från Datainspektionen, men ändå typiskt sett inte av de här världsomskakande effekterna. Jag kan hänvisa till ett exempel, en utgåva av Datainspektionens tidning Magasin Direkt nummer 2 för 2005, som har en intressant artikel med data på drift där man listar huvudsaken från utlandet, från Amerika, ett 20-tal fall. Det kan ju vara så att den här lagstiftningen som tvingar företag att redovisa den här brister som får den effekten att man får mest information där. Det finns en civil society-organisation, nämligen Privacy Rights Clearinghouse, som bland annat har en löpande kronologi över när man med underlag i all den här informationen som företag tvingas förändra för löpande räkning över hur många enskilda, så att säga, data records, personuppgifter, som amerikaner har, liksom, har blivit, ja, kommit på drift i USA. Och sedan februari 2005 räknar man med 93 miljoner data records, alltså uppgifter om enskilda personer. Jag kan, här finns länkar för den som ser på det. Ja. Sammanfattande ord att där finns någonting av värde. Där finns någon som vill komma åt den här, det som är av värde. Vi har ju, som tjuvar har vi haft med oss i alla tider. Nu har vi då en annan sorts tjuvar och andra sorters värden. Men jag skulle vilja säga att det är ganska osäkert om vi har fått någon riktigt bra juridiska verktyg att skydda den här informationen.